Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 39. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällskrisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Emma Backlund som i oktober förra året åkte till Kirgizistan som valobservatör via Folke Bernadotte-akademin för att där övervaka presidentvalet. Och för Emma handlade det om att få möjlighet att besöka och lära känna ett land som hon annars kanske aldrig åkt till och dessutom faktiskt kunna göra en insats för landets befolkning och dess demokratiska utveckling. Emma, välkommen till Lottapodden.
Tack så mycket.
Berätta lite kort, vem är du?
Ja, jag är boende i Boden och är med i Boden Lille Lottakår och har ett långtgående engagemang här uppe i vår vanliga verksamhet.
Och hur kom det sig att du engagerade dig i Lottakåren?
Det började väldigt tidigt för mig. Redan när jag var 14-15 så började jag som hembärnsungdom här uppe i Boden. Det var en väldigt stark verksamhet här uppe och kände väl efter något år där att ja, det här var ju kul, men jag skulle gärna vilja göra någonting annat och någonting mer. Och då sökte jag mig till lottorna. Det var jag och min bästa kompis då, som gick till lottakåren här. Och sen har det bara rullat på med stabsutbildningar och instruktörsutbildningar och ledarskap och engagemang också då i den lokala kåren. Och som bodensare så är det ju, militären är ju alltid närvarande, så att det är ju ett naturligt engagemang så, bara att man bor här.
Mm. Ja visst. Och när du inte är lottare, vad gör du då?
Nu jobbar jag som begravningsentreprenör i Boden, men är utbildad lärare i samhällskunskap och geografi i grunden. Och har också haft en liten kort sväng som militär med värnplikt och utlandstjänster där också. Det är ganska spretiga bakgrunder, men i mångt och mycket så handlar det om människor och samarbete med andra människor. Och ett samhällsengagemang kan man säga på olika plan.
Och du, för Svenska Lottakåren så är ju demokrati och mänskliga rättigheter en sån här grundläggande värdering. Och det vi ska prata om idag är faktiskt en annan häftig grej som du har gjort. Eller häftig kanske man inte ska säga, men lite utmanande och kanske annorlunda. För du har ju faktiskt varit och övervakat ett val.
Det stämmer bra, det har varit utsänd av Folke Bernadotte-akademin för Sveriges räkning och var valövervakare i Kirgizistan i oktober när de hade sitt presidentval.
Mm-hmm. Och hur blev du det?
Det har varit en ska inte säga drömmen, ett mål för mig att kunna fara ut och jobba utomlands. Och jag har gjort 2 militära utlandsmissioner tidigt, början på 2000-talet. Och kände att jag kanske inte är militärt, men jag skulle gärna åka iväg på någon form av civilt uppdrag som gör att man faktiskt bidrar till samhället och världen på något sätt. Som inte bara semester utan att faktiskt göra nytta. Och då har vi en bekant pappa som har varit valobservatör och pratat väldigt, väldigt gott om det. Och där föddes tanken att ja, men det hade väl varit häftigt att fara till länder som man annars inte besöker, få lära sig massa saker om landet och sen också faktiskt kunna göra en insats för landets befolkning och demokratisk utveckling. Så det var väl egentligen grunden till varför det liksom var så. Och då började jag med att vara rösträknare i svenska, både EU-val och vanliga valet till riksdag och regering först. Och så även då kyrkovalet. Jag har haft det som meritvärde då när man söker in till den här andra utbildningen för att få föra iväg.
Ja, för jag tänker det är inte, man sätter sig ju inte bara på ett plan och åker, utan hur går det här till egentligen att bli valobservatör?
Ja, i första läget så måste man ju då bli antagen av Folke Bernadotte-akademin för att ingå i deras valpool. Så för det måste man då skicka in sitt CV, och om de tycker att man är lämplig så får man gå ner och fara och göra en utbildning på Sandö som är en vecka. Man pratar om ja, liksom organisationen och uppgiften och så att man är väl förberedd och vet vad man ska göra när man åker ut. Och om man klarar den utbildningen sen så ingår man då i deras valpool. Och sen får man då söka de val som man vill vara med i som organisationen då ska skicka observatörer till. Mm. Det är ett antal val per år. Och nu senast då i Ryssland till exempel, som är nu presidentvalet här. Finns det också svenska valobservatörer. Då får man söka om man tycker att det passar i ens vanliga liv och schema. Och blir man antagen så får man göra en specifik utbildning för just det landet som är en dag nere i Stockholm. Mm. Man då går igenom det politiska läget, säkerhetsläget, vilka kandidater det finns i valet, ja, men allmänt hur det ser ut så att säga.
Mm.
Och sen när man har gjort den så då blir man sen utsänd av Folke Bernadotteakademin från Sveriges räkning. Den organisation som är övergripande här, det är OSSE och ODIR som är då valorganisationen som står för själva mandatet som man har när man är ute. Mm.
Och då var ju du iväg i oktober. Hur länge var du borta och vad hade du förväntat dig när du åkte dit och blev det så?
Det finns då långtidsobservatörer och korttidsobservatörer i grunden. Och långtidsobservatörerna de är då nere någonstans 2-3 månader i landet och gör allt förarbete och kollar på hur själva processen har varit innan valet med kampanjande, med media, med ja, alla sådana praktiska saker.
Mm.
Och sen korttidsobservatörerna, vi kommer ner då, man är ungefär en vecka. En vecka, 8 dagar, 9 dagar beroende på i vilket land man är.
Mm.
Man kommer ner, man är i huvudstaden först, har lite briefingar. Man går igenom igen säkerhetsläget, igen politiska läget. Och sen så får man sig en parkamrat som man då ska jobba ihop med.
Mm.
För man jobbar alltid två i par. Och sen så skickas man då ut till det området då som man ska vara i under själva valdagen.
Mm.
Och sen på plats så har man dagen före valet så får man runt och kontrollerar de valstationer som ingår i vårat område. Då.
Mm.
Och pratar med folk och pratar med alla i valkommittén och ser hur arbetet går och hur de har förberett sig och ja, känner in läget lite grann. Och sen utifrån det sen så väljer man ut vilka valstationer som man ska vara på under själva valdagen.
Okay.
Och sen är det valet och sen så är det man är på rösträkningen och sen så får man tillbaka i USA och har en sammanfattande briefing och sen så får man hem. Så att en vecka är ganska effektiv tid.
Det låter som ni hann med väldigt mycket, tänker jag.
Det är hektiskt bara. Men om man går tillbaka till erfarenhetsfrågan där, eller där du, så är det var väldigt, väldigt intressant. Och jag visste inte riktigt vad man skulle förvänta sig. Men jag blev väldigt positivt överraskad faktiskt. Mm. Och framförallt av hur väl organiserat det var.
Mm.
Men man ser ju också vilken otrolig nytta man har av alla sina lottakunskaper och militära kunskaper vad det gäller att kunna klara sig själv under, jag ska inte säga extrema förhållanden, för det var det absolut inte. Men allt från hur man ska hantera hygien i fält till fälttoalett till klara sig utan ström till att äta mat som man har liksom på konstiga tider och äta konstig mat och ja, men hur man ska sköta sig själv helt enkelt.
Mm.
För det var väldigt primitivt ur många sådana aspekter.
Så, och hur var läget då inför när ni kom ner? Vad kom ni ner till?
Det var ett ganska lugnt politiskt läge. Det var inte några stridigheter, alltså det var inga oroligheter så där som det hade varit valet tidigare. Det hade varit mycket kravaller, demonstrationer och den typen av aktiviteter. Så på så sätt var det lugnt. Sen så är det vissa områden i landet som är mer oroligt än andra.
Mm.
Såklart, beroende på hur befolkningsstrukturen ser ut i just de specifika områdena. Men jag upplevde absolut inte att det var oroligt hur man tänker ur ett militärt perspektiv. Så.
Mm.
Men då var det ganska fritant. Sen är det ju det vanliga när man är borta från Sverige. Eller på att säga, men där det är trafiken som är farlig. Mm. Det är maten som är farlig. Eller att man, inte äter, att man äter sånt som inte är rent så man blir magsjuk.
Mm.
Det är vanliga ficktjuvar. Det är ja, den typen av oro. Så att säga. Mm. Och så trafiken i mycket berg. Bergsmassiv och ja, den dåliga vägar.
Mm.
Så det är mer den typen av faror så att säga, som lurar. Inte egentligen, inga militära faror.
Och människorna ni mött mötte. Hur tog de emot er?
Det var också en väldigt intressant och roligt möte, för att man kommer ju lite grann som en myndighetsperson in och frågar de här människorna om massa olika saker när man då är i den här på olika valstationer. Och de man fick prata med var ju de här byälstarna, det var de byns starke man, det var den kvinnliga rektorn som hade liksom mycket pondus, och de öppenhjärtligt berättade om det de höll på med och verksamheten och visade gladeliga runt, och alla ville bjuda på fika och te och mat, och alla var väldigt gästvänliga. Men man kom ju in på livet på ett helt annat sätt än vad man hade gjort som turist. Så man verkligen öppnade upp och berättade för oss allt vad vi ville veta och lite till.
Mm.
Det var väldigt speciell känsla att komma i den officiella rollen och få det bemötandet.
Mm. Märkte du någon skillnad på, jag tänker vi i Sverige så tänker vi ändå att vi är otroligt demokratiska, och det får vi ändå säga att vi är till en högre grad, men märkte du några skillnader där i det offentliga?
De var väldigt stolta över att vara delaktig i det här demokratiska arbetet. De gick gladeligen och röstade, och de gjorde det med stolthet och entusiasm. Mm. Och det tycker jag var väldigt glädjande. Att det var många som deltog. Och sen hade de ju ett väldigt modernt röstningssystem om man jämför med det svenska, som då med bidrag från olika organisationer har byggts upp med mycket digitala verktyg.
Mm.
Så bara det var ju spännande att se hur det fungerade i ett annars ganska fattigt land. Där man var ute på landsbygden där de knappt hade el. Men de hade då fingeravtrycksskannrar och digitala valurnor som skannade valsedlarna. Och biometrisk röstlängd och massa tekniska grejer som vi absolut inte har i Sverige. Så att Sverige har ett väldigt primitivt system ur valhänseende som man jämför med just dem. Och det är häftigt att se.
Du nämnde att ni var två som jobbade tillsammans. Hur fungerade det samarbetet?
Mm. Från organisationens sida så parade de ihop två och två. Och då fick man en parkamrat som skulle liksom matcha ihop ens egna erfarenheter och kunskaper. Så att jag blev ihopparad med en man från USA som hade varit ute tidigare. Det här var min första mission. Så de mixar kön, erfarenhet, ålder, gärna språkkunskaper också. Mm. Och det är för att kunna maximera utfallet när man är ute och pratar med folk. Att i vissa sammanhang så kanske det passar bättre för mig som kvinna att kunna gå iväg med några av de kvinnliga valarbetarna och dricka te och prata om saker och få bra svar. Medan har man en man och en manlig ordförande i valkommittén, så gynnar det att man kanske har en man som ställer frågorna, för att det är mer pondus i vissa områden och i vissa kulturer. Så det var en styrka att vara två, så man kunde komplettera varandra och se vart passar det bäst att jag tar störst plats och vart passar det bäst att Greg då, som han hette, tog mer plats.
Mm.
Och det var väldigt bra i utfallet. Man fick väldigt mycket bra svar.
Mm.
Så vi hade ju ett uppdrag då från svenska organisationen att titta på hur kvinnors demokratiska möjligheter som blev tillgodosedda där nere.
Mm.
Det här, hur fick de rösta? Fick rösta de själv eller hade de med sig sin man? Hur många kvinnor satt med i valkommittén på varje, vem då, var den manlig eller kvinnlig ordföranden, kunde man se att kvinnor blev hotade av män utanför vallokalen, att nu måste du minsann rösta så här för det här är, eller du ska rösta som jag röstar, eller här får alltså, eller följer med in i valbåset och hjälper till och sådär. Så att det skulle vi vara lite extra observanta på, just kvinnornas situation i vallokalen. Sen har ju vi inga mandat som helst att ingripa, utan vi ska bara observera och rapportera. Så vi fick inte gå och säga att ajabaja hörni, nu gör ni fel. Utan det är bara hålla sig undan och så notera och så sen så rapportera in. För att då sammanställningen som vi gör ska ju spegla valet, om det är ett demokratiskt genomfört val eller inte. Inte valresultatet, det struntar vi ju fullkomligt i. Utan det är ju att processen har gått rätt till, att alla har fått möjlighet att rösta på det sätt som de ska ha.
Precis, att utöva sin demokratiska rättighet. Och vad kom ni fram till? Ja. Hur såg det ut?
Jag blev väldigt positivt överraskad. Jag upplevde inte att det var den här känslan som att kvinnorna inte fick rösta. Utan det var många kvinnor som var med och jobbade med valet. Det var många kvinnor som var rösta. Och de fick göra det här själv. Och de hade inte sina män med sig, utan de kom snarare i grupper av kvinnor tillsammans som kom och rösta. Och det var både unga och gamla som röstade. I det området där vi var längst bort mot uzbekiska gränsen, mot Uzbekistan. Mm. Där var det mycket äldre som var. Men det var för att de unga hade ju flyttat in till de lite större städerna och röstade då där istället. Men att i det området vi var och observerade, där var det inte någon markant liksom, kvinnoförtryck i demokratiska processen. Utan där var det. De hade goda möjligheter att delta. Sen vad som hände hemma, det kan man ju aldrig se. Men just i valprocessen så upplevde vi inte att det var någonting sånt. Och det var väldigt positivt tycker jag.
Skönt. Och i Sverige så är vi på väg mot ett riksdagsval också. Och det finns väl lite diskussioner kring just naturligtvis de frågor som kommer att vara aktuella. Men jag tänker vi diskuterar inte så jättemycket varför vi egentligen har valen och varför demokratin är viktig. Jag tänker, hur funderar du kring det? För jag menar, som du sa, här var de jätteglada och stolta över att få gå och rösta. Och i Sverige kan jag känna ibland att det nästan är lite så att man, ja, jag gör väl det då.
Man uppskattar inte riktigt, eller man ser inte värdet riktigt i vilken förmån det är att få rösta och ha kandidater att välja på. Vi är väldigt bortskämda med det, tror jag, i Sverige. Om man jämför med många andra länder där det inte. Det kanske finns ett så kallat val, men den så kallade ledaren har redan bestämt att det finns inte så många att välja på. Medan i Sverige har vi faktiskt förmånen att kunna fritt få välja. Men vi har haft det så länge så vi uppskattar inte. Vi uppskattar inte, och därför så är det extra ögonöppnande att fara iväg så här. För då ser man hur andra ser på sina demokratiska rättigheter och hur faktiskt man får kämpa för att få dem och för att få behålla dem. Att det är inte självklart.
Jag tänker nu då, om någon som lyssnar på det här blir lite nyfiken och intresserad av att åka iväg, vad skulle du säga till dem?
Absolut, ta chansen. Och då är det Folke Bernadotte Akademins hemsida där man börjar googla och söka. Och se när de söker valobservatörer nästa gång till sin pool. Mm. Det är den vägen man får börja gå in. Det är en fantastisk upplevelse. Man får lite betalt för det och man får se jättehäftiga ställen.
Ett veritabelt kinderägg med andra ord.
Förutom det här att man får lära känna massa nya människor och lära sig saker om ett land. Och det blir en väldigt stor inläsning innan man får iväg. Och det tycker jag är väldigt intressant. För man får verkligen sätta sig in i både kultur och politik och historia och religion och allt. För att vara så väl förberedd som möjligt när man får iväg. Och det gör ju också att man... Det finns ju så många länder man vill lära sig saker om, såklart. Men här har man en anledning att specialstudera Kirgizistans historia. Och det tar man ju naturligtvis när man får den chansen.
Så fler samhällsengagerade helt enkelt, både här i Sverige och naturligtvis som stöd ute i internationellt på olika sätt, hoppas vi att lyssnarna tar till sig. Och så säger vi tack så jättemycket, Emma.
Tack för idag.
Att lära mig förstå andra kulturer är definitivt någonting som jag gillar. Det är spännande tycker jag att höra hur andra ser på världen. Och oftast landar det, i alla fall i min erfarenhet, ändå i att vi är rätt lika i grunden. Alltså så som att vi vill leva tryggt och kunna förverkliga våra drömmar. Och 9 september är det riksdagsval i Sverige. Så jag uppmanar dig redan nu att blockera den dagen i din kalender och gå och rösta. Utöva din makt som medborgare och tala om för politikerna hur du vill att landet ska styras. Demokrati är ingenting vi får ta för givet, utan vi måste stå upp för och försvara den varje dag. Men speciellt när vi har möjlighet att vara med och direkt påverka såsom i ett val. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet hittar du som vanligt på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, ja, gå då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor, den 19 april. och då får du möta Sveriges överbefälhavare Mikael Burén i ett samtal om varför det är viktigt att fler kvinnor vill arbeta i Försvarsmakten.
Jag vill först säga så här, det här är ingen rättvisefråga. Det här är en operativ fråga. Det här är en fråga och ett område som skulle göra Försvarsmakten bättre som organisation. Mm. Det kan inte vara så att en organisation som vår inte attraherar halva rekryteringsunderlaget, det vill säga kvinnorna. Och vi behöver ju de bästa, eller om man vill använda uttrycket, de som är bäst lämpade för det här jobbet. Mm. Och det är både kvinnor och män. Och hittills så har vi då inte lyckats så bra som vi skulle behöva göra. Det vill säga, det är för få kvinnor in.
För att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt, prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!